I det här podcastsnittet kommer vi göra del 1 om den här fina boken The Psychology of Money, skriven av Morgan Housel, som har sålt över 3 miljoner exemplar över hela världen. Han använder storytelling och berättar historier på ett jätteenkelt sätt. Och sen så drar han en koppling till ekonomi i varje kapitel av boken. Jag tycker han är fantastiskt bra på att göra det här. Jag läser hans blogg också varje vecka. Hans podcast som han började med nyligen också, The Morgan Housel Podcast, rekommenderar jag starkt. Om du lyssnar på podcasten och inte tycker att den är värdefull, så bjuder jag på middag. Det lovar jag. Det skrev jag i mitt mailutskick för några veckor sedan och det står jag fortfarande fast vid. Podcasten har jag inte varit så bra på att spela in på sistone. Det har varit mycket speciellt nu när jag varit i Frankrike och plöjat utomlands och sökte också till USA. Var i New York och besökte också Warren Buffett, Charlie Mungos årsstämma i Omaha. Men nu ska jag vara mer dedikerad och vara konsekvent. Och vi börjar nu med en av mina favoritböcker om ekonomi. Så let's get to it. Och Morgans tes i den här boken är att de mjuka värdena kopplat till pengar, alltså allt som inte handlar om Excel, motsatsen till Excel, är väldigt undervärderat när det kommer till ekonomi. Och det är det han försöker förmedla i boken, vilket jag tycker han gör på ett väldigt bra sätt. Och som han säger, folk minns historier, inte formler. Det gäller även ekonomi, det är lätt att blanda in mycket siffror. Men vi är berättare deep down i grunden, det är så vi alltid har förmedlat information genom historien. Och ingen är galen, det är en av hans viktigaste teser i boken. Vi är alla så extremt olika, alla så olika mål, olika bakgrunder. Och en av de största sakerna jag tar med mig när jag läser den här boken är verkligen att försöka vara ödmjuk och ha compassion, alltså medkänsla, empati för andra människor. Jag kör så mycket svengelska, så jag måste öva bort det. Men jag vet inte, det blir lite svengelska. Jag får be om ursäkt på det för förhand. Och jag tänkte vi kan inleda med ett av favoritquoten från hans bok, som han inleder boken med, och som jag har gjort någon enstaka video innan. Och det är det här från Napoleon. A genius man is the man who can do the average thing when everyone else around him is losing his mind. Och Napoleon sätter ju det här då i kontext som den stora krigsföraren är och pratar om soldater. Men det är samma sak på börsen. När vi ser börsnedgångar så behöver du inte vara den som tar bäst beslut. Du behöver bara ta liksom hyfsat bra beslut och undvika att få panik. För en av de sakerna jag har lärt mig från att läsa ekonomiböcker, lyssna och så vidare på smarta personer är att för att vinna det ekonomiska spelet så behöver du inte ta superbra beslut. Det du dock vill undvika till varje pris är att göra så fatala misstag att du blir raderad från spelet. Att du liksom förlorar och måste starta om från noll. Eller kanske värre än noll, att du blir jätteskuldsatt på grund av att du har tagit för hög risk. Så det är, tycker jag, en fin lärdom som vi kan börja inleda med. Och nu tar vi första kapitlet. Som är följande. No one's crazy. Och nu läser jag innantill. Your personal experience with money makes up maybe 0.00000001% of what's happened in the world. But maybe 80% of how you think the world works. Och där tycker jag, men det är så fruktansvärt intressant att vi har ju våra egna upplevelser. Det är så vi framar och ser på världen. Men att kunna inse också hur lite det är av den stora världen vi lever i, tror jag är jätteviktigt för empati för andra. Men också inse att våra egna tankar kanske inte alltid är helt hundra. Att våra egna teser om hur världen ser ut, om man ska investera på börsen. Det, om någon ifrågasätter dem, så kanske det är vettigt att lyssna. För vad vi har upplevt är en så extremt liten del av världen. På samma sätt som det är väldigt lätt att säga, alltså varför investerar inte alla på börsen? Det är ju svinbra. Men då måste man tänka på att vi har alla väldigt olika bakgrunder och vi har fötts under väldigt olika förhållanden också. Och han fortsätter också med att prata om lotteri. Och när jag hörde det här första gången så tyckte jag det var skitsvårt att förstå. Och jag har ofta så här tänkt, alltså varför spelar folk så mycket på lotteri? Och då tänkte jag främst på personer som har det väldigt svårt ekonomiskt. Men Morgan förklarar det på ett jättebra sätt. Först lite statistik. Den lägsta, jag kan ta det på engelska. The lowest inch households in the US on average spends $412 a year on lotto tickets. 4 times the amount of those in the highest income groups. Och det är ganska sjukt då alltså att lägsta inkomstgruppen i USA spenderar i genomsnitt 412 dollar på lotteribiljetter om året. Och det är 4 gånger så högt som den högsta inkomstgruppen. Och så följer han på det med statistik om att 40% av amerikaner kan inte betala en oförutsedd avgift på $400. Och bara det, låter det inte helt crazy att vi har å ena sidan spenderar $412 i snitt om året, lägsta inkomstgruppen i USA, och 40% av amerikaner kan inte betala en oförutsedd avgift på $400. Fast i deras skor så är det rationellt, motiverar författaren. Om du inte har möjligheten att betala för college, du har ingen sjukvårdsförsäkring, du kan inte åka på semester eller ha bostad i ett fint område som många runt omkring dig har, då är alltså lotteri och spel är din möjlighet, din biljett ut ur den här situationen. Alltså det här är drömmen som gör att man orkar fortsätta leva. För när man är i den situationen så, vad har man för val, vad har man för möjligheter? Och när man ser det på det sättet så tycker jag det är mycket tydligare, och också som kapitlet heter, inse att no one's crazy. Man ska inte döma någon, vare sig det själv eller någon annan, för deras ekonomiska beslut. För du har ingen aning om deras situation. Kapitel nummer 2, luck and risk. Nothing is as good or as bad as it seems. Och här tar han Bill Gates som exemplet, en av grundarna till Microsoft, en av världens rikaste personer. Men en sak man aldrig har fått veta, som jag inte har någon aning om i alla fall, är att Bill Gates hade den stora turen att vara en på miljonen som fick gå på high school, gymnasium i USA, där man hade en dator på hans tid när han växte upp. Och om han inte hade fått den möjligheten, vem vet om han, trots att han var extremt begåvad och jobbade hårt, hade kunnat starta Microsoft. Så det är tillfälligheterna i våra liv spelar en extremt stor roll, även om du är väldigt begåvad och jobbar hårt. Därtill så hade Bill Gates en vän som hette Kent Evans. Så utöver Bill Gates och Paul Allen som senare tillsammans grundade Microsoft, så fanns det också på den här skolan Kent Evans. Och Bill Gates har själv sagt att han var minst lika begåvad som Bill Gates och hade förmodligen varit en av medgrundarna till Microsoft om han inte hade varit statistiskt en på miljonen som omkom i en klättringsolycka. För Kent Evans gick aldrig klart gymnasiet för han omkom i en klättringsolycka. Så författaren skriver: "For every Bill Gates, there is a Kent Evans who was just as skilled and driven but ended up on the other side of life roulette." Och det är egentligen samma sak här. Var försiktig med att döma folk och var ödmjuk för tur och otur, som jag drar som lärdom. Och Warren Buffett, som jag då besökte i USA, hans mentor Benjamin Graham, som har skrivit Intelligent Investor, en av världens kändaste böcker inom investeringar. Majoriteten av hans avkastning kom faktiskt från en aktie som bröt mot alla hans regler kring hur man skulle diversifiera en portfölj. Och när Graham fick en fråga om det här så skrev han: "One lucky break or one supremely shrewd decision. Can we tell them apart? Not easily." Så alltså skillnaden mellan ett vågat och liksom djärvt beslut och ett tursamt beslut. Jättesvårt att skilja på de två. Och så avslutar författaren kapitlet med att ha 2 punkter. Nummer 1. Be careful who you praise and admire. Be careful who you look down upon and wish to avoid becoming. Och nummer 2. Therefore, focus less on specific individuals and case studies and more on broad patterns. Och det här tycker jag är jättebra poänger som man förmedlar med ett fåtal ord. Att titta gärna bredare. Ja, det är lätt att ha idoler, individuella personer. Men allas bakgrunder är så speciella och så formade av både tur och otur. Att istället titta på bredare mönster är förmodligen det bästa om du vill till exempel se hur framgångsrika personer lyckas. Och var försiktig med vilka du ser upp till och vilka du ser ner på. För du har ingen aning om den bakomliggande faktorn kring deras livs formade. För varje Bill Gates så finns det en Kent Evans. Nummer 3, en av de här sakerna som jag tycker är otroligt intressant med ekonomi. Never enough when rich people do crazy things. Han inleder kapitlet med en historia som, alltså, det är bara, den är så bra. Den är så bra. Det här är titeln av Vanguards grundare John Bogles bok av att mäta vad som räknas i livet. Och Jack Bogle, John Bogle, är liksom urfadern, har kallats för, till indexfonder och det här företaget Vanguard, som har otroligt mycket pengar under förvaltning. Och nu blir lite läsning innantill också på engelska. The title, as Bogle explains, comes from a conversation between Kurt Vonnegut, okay, sorry there for butchering the name, and novelist Joseph Heller, who are enjoying a party hosted by a billionaire hedge fund manager. Vonnegut points out that their wealthy host had made more money in one day than Heller ever made from his novel Catch 22. Catch 22 finns som serie också på Viaplay om du vill se den. Och då svarar Heller, yes, but I have something he will never have. Enough. Och så, alltså det här är så kraftfullt, så det här kan man stanna upp och tänka på ett bra tag. Och om du känner att du inte hängde med nu, så spola gärna tillbaka och lyssna på det igen. För just det här att ha tillräckligt, det är någonting som många personer inom finansvärlden till exempel aldrig kommer uppleva. För de kommer alltid vilja ha mer. För the goalpost never stops moving, som Morgan Housel skriver. Att mållinjen, när du har uppnått 1 miljard, ska du ha 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, och så bara fortsätter du. Du är aldrig nöjd. Enough. Att kunna säga och inse när man har tillräckligt med pengar är en enorm styrka för ditt välmående, också för din ekonomi. Att du inte hela tiden vill fortsätta jaga större saker. Och det kom nyligen ut en Netflix-dokumentär om Bernie Madoff, om du har hört om han. Han är i alla fall väldigt känd för att ha gjort ett Ponzi-scheme som bygger på att du får in pengar från ett håll och så betalar du ut det till någon annan som avkastning. Fast du tjänar egentligen aldrig någon avkastning, utan för att kunna hålla igång det här Ponzi-schemet så måste du få in nya pengar hela tiden som du kan använda till att betala ut till avkastning till redan existerande investerare. Men det fascinerande med Bernie Madoff var att innan han började med det här Ponzi-schemet, den här fonden liksom som aldrig kunde förlora pengar, oavsett hur börsen gick, så liksom lyckades Bernie Madoff alltid, vilket är liksom red flag. Men det intressanta är att han var redan rik innan han startade den här Ponzi-schemen, för han hade en helt fungerande legit business för market makers. Och market making är typ att kunna exekvera ordrar, genomföra ordrar. De är liksom som mellanhandeln, nu allt mer och mer digitaliserat, men det är fortfarande, om du säljer väldigt stora mängder aktier så måste du hitta en köpare till dem, och du kan liksom inte bara gå in på Avanza och trycka sälj, utan du tar det liksom vid sidan om de stora orderflödena. Så den här businessen gjorde att han hade liksom vinst i företag på 25-50 miljoner dollar per året. Men trots det ville jag starta det Ponzi-schemet som han gjorde. Det är fascinerande att han hade liksom inte enough. Han kunde inte se det. Det finns också exempel på Nobelprisvinnare som startade hedgefonden Long Term Capital, och den kollapsade 1998. Det var nära att det drog ner hela finansiella systemet. Staten i USA fick lösa ut fonden. Och det var på grund av för hög belåning. De var smarta, intelligenta personer som investerade majoriteten av sitt eget kapital i fonden också. Och de förlorade allting under en rysande bullmarket också, för det var inte förrän 2000 som IT-bubblan sprack. Så det här var mitt under en bullmarket, men på grund av för hög hävstång, trots att de hade vunnit Nobelpriset och deras formler var väldigt avancerade och uträknade i Excel, så sprack det. Och några år efter så har Warren Buffett, den här kända investeraren som jag har nämnt några gånger redan i avsnittet, kommenterat där han skrev eller sa: to make money they didn't have and didn't need, they risked what they did have and did need, and that's plain foolish. If you risk something that is important to you for something that is unimportant to you, it just does not make any sense. Och det var ju verkligen det de gjorde. De var redan framgångsrika, rika ekonomiskt också, individer som riskerade allt de hade för egentligen någonting de inte behövde. För vad var det de jagade egentligen? Hade de bara kunnat inse kanske att enough is enough, så hade det här aldrig hänt. Författaren skriver att även om vi är väldigt få som kommer att få ha liksom plus 100 miljoner på kontot, så kommer vi högst troligen ha tillräckligt pengar med pengar någon gång under vår livstid för att täcka alla våra kostnader plus många av sakerna vi vill ha. Lyssnar du på den här, förstår vad jag säger, så är du född eller lever i ett av de rikaste länderna i världen. Och såklart är det mycket, mycket man vill ha, men vi har ju det väldigt bra, får man ju också säga, även fast vi alla har våra problem. Så han ber en att tänka på fyra olika saker, författaren. Nummer ett. The hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving. Så det svåraste ekonomiska saken du kan bemästra är att låta mållinjen stanna. Liksom att enough is enough. När jag har nått det här så måste jag inse att jag behöver inte fortsätta jaga. För fortsätter du jaga så kommer du aldrig vara nöjd, och det kan också till och med leda till att du förlorar allt du någonsin har tjänat. För du kanske gör som Bernie Madoff eller de här Nobelpristagarna på Long Term Capital. Nummer två. Social comparison is the problem here. Och han säger det som att det här är spelet du inte kan vinna. Det du måste inse är att du kanske har tillräckligt i din situation även fast du inte har lika mycket som grannen. Det är liksom som, jag brukar tänka på det, det är som ett hjul som du måste lämna. Du måste lämna det spelet, för du kan aldrig vinna det, för det är alltid någon som kommer ha mer än dig, oavsett hur rik du är. Nummer tre. Enough is not too little. Och han drar en väldigt rolig referens här till att äta. Han säger att enda sättet att veta hur mycket du kan äta är att äta tills du spyr. Fast ofta brukar ingen testa det. Men dock har inte samma tankesätt följt med kring pengar. Strävan att pusha sig till kanten ekonomiskt kommer leda till ånger, högst troligen. Och att du bör tänka på Bernie Madoff då, till exempel. Om man ska prata mer om Bernie Madoff, så när det här då avslöjades, så var det till exempel en av hans söner att ta livet av sig, medan han själv fick 150 års fängelse och gick bort i fängelse för några år sedan. Så det är en extremt tragisk historia också för hela familjen. Om vi ska ta kopplade där till Sverige och något väldigt nyligen och relevant, så har vi 18 stycken personer inom ICA-koncernen som åtalas för insiderhandel. Och vad jag läst men också hört, så är det vissa av de här personerna väldigt förmögna som har fått tillgång till den här insiderinformationen och handlat på dem. För det var att ICA-koncernen skulle ju bli utköpt från börsen, och de var väldigt aggressiva med att köpa aktier innan dess för att tjäna pengar på det här. Alltså det här är personer som har tjänat lika mycket pengar på den här insider-tradingen med aktierna som de har tjänat på några månader, kanske upp till ett år, för att de då är ICA-ägare. Och det kan ju låta sjukt. Hur kan de välja att ta de här besluten? Men om vi tittar ut från det vi just har pratat om, så är det kanske inte så konstigt att de har valt att göra som de gjorde. För de tittade på grannen, kusinen, kompisen, vem det än är, någon på sociala medier, och kände att jag har inte tillräckligt. Och lockades till att göra något som de utan tvekan är fullt medvetna om är extremt olagligt. Och nummer fyra. There are many things never worth risking no matter the potential. Reputation is invaluable. Hur andra personer ser på dig, ditt rykte. Freedom and independence are invaluable. Family and friends are invaluable. Being loved by those who you want to love you is invaluable. Happiness is invaluable. Och om vi ska fortsätta med det av vårt svenska exempel med ICA, så kan man ju tänka på hur många av de här kommer personerna som är åtalade för insiderhandel i ICA ha framöver. Jag skulle gissa att det är väldigt få. Kanske inte några överhuvudtaget. För högst troligen kommer alla få fängelse, och de som inte får det kommer kanske inte vara så omtyckta av kollegor, kanske inte vänner, familj, och deras rykte kommer nog ha varit förstört. Nummer 4, kapitel 4. Confounding, compounding, compounding, ränta på ränta. Då inleder vi också med vad han skriver. Första kapitlet. $81.5 billion of Warren Buffett's $84.5 billion net worth came after his 65th birthday. Our minds are not built to handle such absurdities. Så när boken skrevs för några år sedan så var alltså 81,5 miljarder dollar av Warren Buffetts förmögenhet efter han blev 65. Så av 84,5 miljarder så var 81,5 miljarder de hade han fått efter han blev 65 år. Han är 92 år nu, krygrabb eller gubbe som satt och drack en massa Coca-Cola och käkade godis när jag besökte han på hans årsstämma. Men det är ju helt sinnessjukt att en så stor del av alla Warren Buffetts pengar kom efter han är 65. Och han fortsätter med att Warren Buffetts förmögenhet handlar inte om att han är en bra investerare, men utan att vara en bra investerare sen han var basically ett kid. Ett barn. Han började med det här när han var typ 10 år. Så började han med panta burkar, köpa cola, sälja till grannar. Han gjorde alla möjliga grejer. Och så har han bara fortsatt här under hela sitt liv. Och Morgan Housel, författaren, skriver att his skill is investing, but his secret is time. Jag tycker det är... Alltså, att kunna säga så mycket med endast 9 ord, det inkapslar så extremt mycket visdom med det. Och han skriver också att ingen av de 2000 böcker som liksom försöker pick apart Warren Buffetts framgång har titeln This guy has been investing consistently for 3/4 of a century. Alltså 3/4 century, 100 år. Nu glömde jag det svenska översättningen. But the most important book should be called Shut Up and Wait. Han har lite humor också. It's about earning a pretty good return that you can stick with and which can be repeated for the longest period of time. That's when compounding runs wild. Och det är verkligen det Warren Buffett har gjort också. Han har i och för sig haft typ 20% i årlig avkastning, vilket är sjukt bra. Börssnitt brukar man prata om 7-8. Så han är utan tvekan en av världens bästa investerare. Men det är ju också, hemligheten är ju att han har gjort det över en så lång tid. Och det här sista som jag läste nu på engelska tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att ha med sig, som också gav mig lite perspektiv att det är lätt att vilja jaga den högsta årliga avkastningen. Men det är egentligen inte det handlar om. Det handlar om att kunna hålla dig till en strategi som kan ge dig en rimlig avkastning och som du kan upprepa konsekvent. För många strategier som ger väldigt hög avkastning kan vara svåra att lyckas med över lång tid. Så jag tycker det är en väldigt balanserad syn på hur du ska se på att investera. Kapitel 5. Getting wealthy versus staying wealthy. Good investing isn't necessarily about making good decisions. It's about consistently not screwing up. Du var inne lite på innan, men det här blir en fortsättning på det. There are a million ways to get wealthy and plenty of books on how to do so. But there is only one way to stay wealthy. Some combination of frugality and paranoia. Och det har jag inte tänkt på innan faktiskt, innan jag läste boken. Men som man säger, det finns ju hur många olika sätt som helst du kan bli rik på. Men för att behålla den rikedomen så är det endast 2 saker. Du måste vara lite frugality, som alltså är att kunna leva, vad säger man, billigt eller att leva återhållsamt. Och den andra är någon form av paranoia att det du har byggt upp kan tas ifrån dig. För annars känner du dig oövervinnlig och så kommer du förmodligen få hybris som slutar i att du förlorar allting. Och det är ganska intressant också vad som krävs för att tjäna en massa pengar versus vad som krävs för att kunna behålla dem. Så jag fortsätter läsa här nu på engelska. But keeping money requires the opposite of taking risk. It requires humility and fear that what you've made can be taken away from you just as fast. Så när du vill behålla någonting så måste du ju ha liksom, måste ju rädsla en stor faktor som driver dig. Men när du vill tjäna massa pengar så måste du ha en stor tro på dig själv. Kanske så, alltså sjukt stort och bra självförtroende. Och du måste vara lite djärv och ta risker. Men det är ju inte det du vill göra när du vill behålla din stora fina pengapåse. Det tycker jag är väldigt intressant. Och vi fortsätter med vår kära Warren Buffett. Hans kompanjon under extremt lång tid är 99 år gamla Charlie Munger, som också var på årsstämman faktiskt. Otroligt att han orkar med. Han sitter i rullstol. Han är inte i den bästa formen, men att han ens är där, det är så otroligt starkt. Det var coolt. Men det intressanta är att för 40 år sedan typ, så fanns det en tredje kompanjon kan man säga, eller businesspartner de hade investeringar, som hette Rick. Alla tre var väldigt nära varandra, gjorde investeringar tillsammans, men sen försvann Rick ur bilden. Så en känd investerare, Monish Pabrai, som är väldigt stort fan av Charlie och Warren, frågade en gång Warren vad som hänt med Rick. Och då sa Warren följande, det blir på engelska nu också: "Charlie and I always knew that we would become incredibly wealthy. We were not in a hurry to get wealthy. We knew it would happen. Rick was just as smart as us, but he was in a hurry. What happened was that in the 1973 to 1974 downturn, Rick was levered with margin loans, and the stock market went down almost 70% in those 2 years. So he got margin calls. He sold his Berkshire stock to Warren, and Warren actually said, 'I bought Rick's Berkshire stock at under $30 a piece.' Rick was forced to sell because he was levered." Och leverage är belåning, så det som hände helt enkelt var att under den här börsnedgången så var han för högt belånad, vilket tvingade han att sälja sina aktier väldigt billigt till Warren. Så han kunde alltså inte fortsätta spela spelet. Hans liv gick inte under, det är inte det, men hade han bara haft samma tålamod som Warren och Charlie, så hade han kanske också suttit bredvid dem nu på årsstämman. Men han hade alltså bråttom. Och det är också en otroligt intressant sak att intelligensen var det ingen skillnad på, som Warren säger, men det är just det här att han hade bråttom som satte väldigt stora käppar i hjulet för hans mål. Så han sammanfattar det här kapitlet, Morgan Housel, med att säga att det handlar om överlevnad. Nummer ett: "More than I want big returns, I want to be financially unbreakable. And if I'm unbreakable, I actually think I'll get the biggest returns, because I'll be able to stick around long enough for compounding to work wonders." Det tycker jag är en jättebra poäng. Du vill vara där så länge så att du kan låta ränta på ränta-effekten göra det magiska åt dig. Och det handlade om att vara unbreakable finansiellt. Och nummer två: "Planning is important, but the most important part of every plan is to plan on the plan not going according to plan." Det är många plan där i en mening, men jag tycker det är en jätteviktig poäng. Det viktiga saken att tänka på är att planera för att din plan inte kommer gå som du hade tänkt. För det är ofta så i livet. Och att ha en margin of error kan man säga, eller margin of safety, att du har en viss marginal, felmarginal, gör det möjligt att du kan fortsätta spela spelet även fast du har fel på kort sikt. Till exempel, så ta en som exempel: om du tror att börsen kommer avkasta 8% i årligen kommande 30 åren, så kan, och du kan räkna på att jag, med den mängden jag investerar varje månad, så är det okej om det bara blir 4% om året. Och då har du en väldigt solid grund att stå på. För vem vet hur börsens avkastning kommer att vara framöver. Men du kommer klara det ändå, för du har räknat på det. Du har alltså gjort det som Rick inte gjorde. Du hade liksom en marginal, så att du klarar av oväntade händelser. Och den tredje punkten som han tar upp i kapitlet: "You need a barbelled personality. Optimistic about the future, but paranoid about what will prevent you from getting to the future is vital." Barbell, alltså du vill ha en hävstångspersonlighet. Så du vill vara optimistisk om framtiden på längre sikt, men du måste också vara lite paranoid på kort sikt om vad som kan stå i vägen för att ta dig dit. Du måste alltså, det är liksom, du ska blanda det bästa av två världar. Du ska vara optimistisk, men du måste ändå vara lite pessimistisk och lite paranoid för att kunna ta dig dit. För att avsluta kapitlet med att skriva: "You need short-term paranoia to keep you alive long enough to exploit long-term optimism." What a guy. Kapitel nummer 6 heter Tails, You Win. Alltså svansar, du vinner. Vi kommer komma in på det. Det blir lite matematik här. Han skriver: "You can be wrong half of the time and still make a fortune." Intressant. Så det här kapitlet, och han menar med svansar, är att inom statistik och matte så brukar man använda något som kallas för normalfördelning, som jag får slänga upp en fin bild på här. För dig som bara lyssnar, så är normalfördelning att om vi har ett streck i botten och så börjar vi i mitten, så har vi att typ 68% av alla utfall, typ majoriteten alltså, ligger runt mitten, och sen smalnar det av desto längre ut vi kommer åt kanterna, och det som är längst ut, det är svansarna. Det är svansarna är väldigt liten del av all normalfördelning. Det är liksom extremutfallen. Alltså på vänster sida så har vi när det går extremt dåligt, och sen på högersidan, den svansen, har vi utfallen när det går superbra. Så det är liksom svansarna, att extremutfallen vinner, är vad kapitlet heter. Och nu blir det en historia om Hans Berggrund, som flydde Nazi-Tyskland 1936. Han studerade litteratur i USA och chockade världen när han sålde en del av sin konstsamling för 100 miljoner dollar till tyska staten, vilket ansågs vara en gåva, för värdet uppskattades till 1 miljard dollar. Nu skrev jag inte biljon här, utan nu var det liksom miljard. Det var, ja, jag byter lite fram och tillbaka avsnittet mellan biljon och miljard. Jag ber om ursäkt. Men nu läste jag på svenska, så det var miljard här. Och frågan var då efter det här, hur hade han lyckats med att samla den här konstsamlingen som innehöll extremt många fina klenoder? Var det tur och skicklighet? En investeringsfirma som heter Horizon Research, de hade en tredje förklaring. Det var alltså inte tur och skicklighet, utan de sa han köpte stora kvantiteter av konst. Och här kommer då ett utdrag på engelska. The great art dealers operate like index funds. They bought everything they could, and they bought it in portfolios, not individual pieces they happened to like. Then they sat and waited for a few winners to emerge. Och också där då att man köper brett och så har man bara ett fåtal som vinner. Det är alltså det är svansarna vi letar efter, extremutfallen, de som det går extremt bra för. Och om man också kollar på JP Morgan Asset Management, de publicerade fördelningen av avkastningen för ett brett och tråkigt index som heter Russell 3000 sedan 1980. Och deras slutsats var 40% of all Russell 3000 stocks components lost at least 70% of their value and never recovered over this period. Effectively, all of the index overall returns came from 7% of companies that outperformed by at least 2 standard deviations. Så vi har alltså att 40% av alla aktier i det här stora indexet sedan 1980 förlorade minst 70% av sitt värde och kom aldrig tillbaka utvecklingsmässigt. Och i princip all avkastning kom endast från 7% av alla företag som utgjorde indexet. Och överavkastade med minst 2 standardavvikelser. Och det är, om du har läst statistik, så blir det alltså 2 standardavvikelser när man räknar på normalfördelningskurvan. Så slutsatsen är, respektera svansar, respektera extrema utfall. Och jag tror det här är väldigt viktigt att ha med sig i sin ekonomi. Till exempel med varför indexfonder kan vara så bra, eftersom det är ett fåtal företag som går sjukt bra för, som står för majoriteten av avkastningen. Men också i ditt liv, att det är ett fåtal extrema händelser som formar våra liv. Om vi tittar på vår historia också, personer, händelser, första världskriget, andra världskriget, hur har det varit, om Hitler aldrig hade funnits, vem vet, men det är ett fåtal personer, fåtal händelser som formar historien. Och man måste respektera de händelserna, för de har extremt stor betydelse. Vi fortsätter med kapitel nummer 7. Controlling your time is the highest dividend money pays. Och vi fortsätter med lite till engelska. Having a strong sense of controlling one's life is a more dependable predictor of positive feelings of well-being than any of the objective conditions of life we have considered. Så Morgan motiverar och liksom argumenterar för att kunna styra din tid är den högsta utdelningen du kan få av pengar. Och det också understöds med forskning. Angus Campbell, psykolog, skrev boken The Sense of Well-being in America. Där slutsatsen var från hans studier på amerikaner var att not one, not a single person out of 1,000 said that to be happy you should try to work as hard as you can to make money to buy the things you want. No one, not a single person, said it's important to be at least wealthy as the people around you. And if you have more than they do, it's real success. No one, not a single person, said you should choose your work based on your desired future earning power. Så översatt till svenska, inte en enda person i alla formulär och alla frågor han gjorde under sina studier sa att det viktigaste var att jobba stenhårt för att kunna köpa sakerna du ville. Nummer två, det var inte en enda person som sa att det var viktigt att vara minst lika rik som personer runt omkring dig. Eller att om du hade mer än personer kring dig så var du framgångsrik. Och den tredje punkten var, inte en enda person sa att du bör välja ditt jobb baserat på hur mycket du vill tjäna i framtiden. För slutsatsen var, controlling your time is the highest dividend money pays. Och jag tror det är väldigt viktigt att ha med sig under hela livet att det är det viktigaste vi kan göra med våra pengar. Att kunna kontrollera vår tid, att ha den kontrollen över sitt liv. Det är en enorm, enorm frihet. Att man kan forma vardagen som man vill. Och det kan komma i så många olika former. Det är så individuellt från person till person vad det handlar om. Det kan vara att någon klipper gräsmattan, någon tvättar din tvätt. Men det kan också vara att du kan jobba 80% istället för 100%. Det behöver inte ens vara så här stort. Det kan vara att det ger dig möjligheten att hämta dina barn från dagis varje dag. Så det kan vara hur små saker som helst. Det kan vara hur stora saker som helst. Det är väldigt personligt. Men det verkar ändå ganska vedertaget att det vi värderar högst och det är den största saken som pengar kan ge oss är kontroll över vår tid. Freedom. Kapitel nummer 8, Man in the Car Paradox. Det är någonting som Morgan Housel själv hittat på som jag tycker är väldigt intressant. För han jobbade med att köra in rika personers bilar i garage när han var tonåring som extrajobb. Och han säger att no one is impressed with your possessions as much as you are. Och under det här jobbet så tog han emot Ferraris, Porsche-bilar, det var Lamborghinis, vi snackar de finaste bilarna. Och det paradoxala som han kom på sig själv var att han tänkte, wow, jag kommer bli uppskattad när jag köper en sådan här bil. Men det han lade märke till att han tänkte aldrig och tittade aldrig på vem som satt i bilen, vem som var ägaren. Och det fascinerande är att förmodligen har ägaren köpt bilen för att signalera någon form av status, för att imponera på andra och visa sin framgång. Men det han säger är att det paradoxala där med the man in the car paradox är att ingen bryr sig om vem som sitter i bilen. Det enda man bryr sig om är att man tänker är, tänk om jag hade den här bilen, då kommer folk tycka jag är jättekul. Så han menar att det paradoxala är att om du köper och gör saker för att imponera på andra så får du aldrig ut det du vill. För personer kommer inte bry sig om vem det är som sitter i bilen eller vem som har de där kläderna. Det enda de tänker är, när jag får det här, då kommer folk tycka jag är jättekul. Och han fortsätter med att det du vill ha, det är respekt och uppskattning av andra människor. Vilket du tror dyra saker kommer ge, men så är ofta inte fallet. Ödmjukhet och snällhet kommer ta dig långt. Det blev lite svengelska där. Snällhet var det bästa jag kom på. Kindness. Jag vet inte. Snällhet skrev jag i alla fall. Tycker det är jättefascinerande. Och jag själv börjat tänka på det nu. Så nu har jag faktiskt börjat titta på vem som sitter i bilen. Men innan dess tror jag att jag gjorde det. Så jag tror faktiskt Man in the Car Paradox stämmer. Och överlag det här med att köpa dyra saker för att imponera på andra fungerar inte. Jag är ganska övertygad om det och jag tycker det här visade på ett väldigt intressant sätt. Så ta gärna och tänk över själv om du brukar bry dig om vem som sitter i de coola bilarna eller om du bara brukar titta på bilarna. Jag tycker det är intressant för om det är så att ingen bryr sig om vem som sitter i bilen så fallerar hela tanken med att köpa dyra saker för att imponera på andra. För då är det ingen som bryr sig om vem som sitter i den. Så då kan man börja inse att det är inte lönt att köpa deras saker för att imponera på andra. Man in the Car Paradox. Nummer 9. Wealth is what you don't see, heter kapitlet. Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. För Morgan skriver att det enda du vet om en person som köper en bil för 1 miljon är att personen har 1 miljon kronor mindre än innan bilen köptes. Och det här är om vi förenklar och bortser från lån till exempel. Att man leasar bilen eller har lånat pengar till bilen. Det är jätteintressant. För det är verkligen det enda du vet om. Det finns ju så många personer som fejkar att de är rik. Enkelt exempel, Tindersvindlaren till exempel, som du har sett kanske på Netflix, jättestort. Jättekänd dokumentär om hur han lyckades lura alla på Tinder att han var jätterik. För, alltså, rikedom är ju det som du inte ser. Förmögna personer har tillgångar och investeringar som du inte ser. Fast ibland ser du rikedom i form av bilar och hus, men du ser inte allting som ligger bakom det. Du ser till exempel inte alla beslut att inte köpa största möjliga huset, vilket gjorde det möjligt att bli förmögen. Och det här tycker jag, ja, det här är så himla bra det också, för det stämmer ju, alltså det är så sjukt sant. Visst, rika personer kan väl köpa coola bilar ibland eller stora hus. Men det du inte vet är att de kanske skulle ha råd att kunna köpa ett ännu större hus. Men då hade de kanske inte fortsatt vara förmögna. Så det är ju jättesvårt att avgöra om någon är rik bara genom att titta på dem. Jag har haft de här diskussionerna med min ena syster ibland till exempel. Och jag tycker det är sjukt fascinerande faktiskt. Och jag tror det är bra att ha med sig i livet att det enda du vet om en person som har köpt en dyr sak är att den har x tusen, x miljoner mindre än innan personen köpte saken. För vad mer kan du egentligen avgöra baserat på om någon har en dyr bil eller dyra kläder eller ett stort hus? Du har ingen aning om deras ekonomiska situation förutom att de har köpt en väldigt dyr sak, vilket är det snabbaste sättet att ha mindre pengar. Nummer 10 som blir sista kapitlet för det här avsnittet som heter Save Money. The only factor you can control generates one of the only things that matters. How wonderful. Det är faktiskt ganska wonderful. Så det här kapitlet handlar egentligen bara om att motivera varför du bör spara pengar. Och den första idén som han förmedlar är: the first idea, simply but easy to overlook, is that building wealth has little to do with your income or investment returns and lots to do with your savings rate. Och jag tycker det här är otroligt fascinerande faktiskt, för det stämmer. Du kan ha hur hög inkomst som helst, men om du aldrig sparar pengar så spelar det ingen roll. Och det är ju savings rate, det är ju ditt sparande i förhållande till inkomst, så får du en procentsats. För det är så olika. Jag kan säga att jag sparar 10 000 kronor i månaden. Men om jag tjänar 100 000 i månaden så har jag bara 10% i savings rate. Medan någon som kan spara 10 000 kronor i månaden och har 40 000 i inkomst, så har vi alltså 10 delat på 40 och då får vi istället 25%. Så det är så fascinerande, för den personen har en mycket högre sparkvot och kommer att ha det lättare. För personen har lägre lön som sätter ett helt annat liksom utgiftstak för den personen. Och även om vi sparar samma mängd så blir det ju sparkvoten i procent som är det avgörande här för hur man kommer lyckas som bäst. Och för att förklara det här med sparkvot och varför du har full kontroll över det här, så pratar han om att på 70-talet så världens olja ut att ta slut. Så blev det, som tur var inte. Vi är fortfarande väldigt beroende av olja även fast vi går mot mer gröna alternativ. Och att situationen löste sig berodde dels på att mer olja kunde utvinnas effektivare, för när priset går upp så blir det mer motiverbart att ta fram ny teknik eller borra djupare efter olja som kanske var för dyrt att ta fram innan, men som blir ekonomiskt försvarbar att borra upp när priset går upp. Fast den största bidragande orsaken var effektivisering. Det var sparsammare hushåll, det var fabriker som blev sparsammare och fordon som drog mindre bränsle. Han sa att statistiskt i USA så använder vi 60% lägre energi per dollar BNP, bruttonationalprodukt, idag i förhållande till 1950. Och han menar att vi kontrollerar valet för typ av fordon till exempel. Till fullt ut, vill du ha elbil, vill du cykla, vill du gå, då har du 100% kontroll över. Och liknelsen till sparkvot är att på samma sätt så har du full kontroll över din sparkvot. Du kan inte kontrollera börsens rörelser, det är helt utanför din kontroll, men sparkvoten har du total kontroll över. En hög inkomst underlättar att bygga rikedom, men ifall du har en låg sparkvot spelar det ingen roll. Därför tycker han att sparkvot är number one. Jag tycker det finns en väldigt stor poäng i det faktiskt, för allting handlar om vad du behöver. Och därför är sparkvoten så viktig. För punkt nummer två. More importantly, the value of wealth is relative to what you need. Quote här på engelska. Say you and I have the same net worth. And say you're a better investor than me. I can earn 8% annual returns and you can earn 12% annual returns. But I'm more efficient with my money. Let's say I need half as much money to be happy while your lifestyle compounds as fast as your assets. Så trots att då Morgan, författaren i det här exemplet, är en sämre investerare, är han gladare för att han får ut mer av sina pengar. Och att lära sig vara glad med mindre, det är ett väldigt värdefullt skill som jag har börjat värdesätta mer och mer på sistone. Och punkt nummer tre är väldigt, tycker jag är väldigt fascinerande. Just a certain level of income. What you need is just what sits below your ego. One of the most powerful ways to increase your savings isn't to raise your income. It's to raise your humility. Ja, men det här är, jag tror det är någonting man inte har tänkt på så ofta. Jag hade aldrig hört det här innan jag läste den här boken. Men jag tycker det ligger väldigt mycket sanning i det. Alltså när du har täckt de basala behoven så... Och utgifter därefter är ju så här nice to have, saker som kan vara kul, som du tycker, ja men det hade varit roligt att göra. Men att kunna vara ödmjuk och sänka de utgifterna kan göra extremt stor skillnad. Jag tänker till exempel på det här med att det känns nästan typ som att alla tycker det är naturlag att man ska åka på skidsemester en gång om året, sen ska man ha solsemester all inclusive på sommaren. Men liksom, alltså måste det vara så? Och en sak som jag tycker är mer intressant, tycker du ens om det? Jag tror det är lätt att också alltså bara hänga med i trycket. Det är så det ska vara liksom. Kollegan eller grannen, de ska åka på skidsemester. Det är klart vi ska åka på skidsemester. Men liksom, tycker du ens om det? Alltså, det tror jag också är en bra fråga. Så, alltså basically, skit i vad andra tycker och gör det du vill med dina pengar. Och också den här egobiten är viktig att ta med där. Så därför motiverar författaren att hur mycket du sparar är i större kontroll än vad du tror. Sparna kan uppnås genom att spara mindre. Du kan spendera mindre om du eftersträvar mindre. Och du kommer eftersträva mindre ifall du bryr dig mindre om vad andra tänker om dig. Jag fortsätter. And you don't need a specific reason to save. Det här tycker jag är sjukt bra. För det är inte så lätt att veta alltid. Varför sparar man? Du har kanske själv fått den frågan. Men Morgan motiverar att du behöver inte ha något speciellt motiv för att spara. Du kan bara spara för liksom sparandes sake. För du vet aldrig hur ditt liv kommer att vara om 5-10 år. Och vad du kommer att stå med då och behöva spendera pengar på. Så spara. Du behöver inte ha något specifikt mål även om det kan vara lätt att motivera. Så att någonstans inse att det är bra att spara pengar för vad det än du är du kommer att vilja använda pengar till i framtiden. Är viktigt. Du behöver inte ha ett specifikt mål för att spara. För världen är oförutsägbar och du vet aldrig vad du kan behöva pengar till. Det är också att the flexibility and control over your time is an unseen return on wealth. Och saker som är väldigt svårt att kvantifiera brukar vi ofta inte värdera så högt. Så det är just därför man kanske inte brukar värdera frihet så högt som man bör göra. Och det är också svårt att sätta ett värde på det. Och att the hidden return is becoming more important. För i en hyperuppkopplad värld där alla kan tävla mot alla, det är inte så att du kan vara helt okej och så har du en affär i din stad. För nu har vi e-handel, alltså du tävlar mot alla. Och då tror Morgan att det är viktigt att öka soft skills, alltså de här mjuka värdena i förhållande till att gå utbildningar. Och du kan tro att den främsta nyckeln där är flexibilitet. Flexibilitet i dina karriärval och investeringar. För flexibilitet ger dig möjligheten att säga nej till saker. Men också du kan vara flexibel och säga att jag kan ta det här jobbet. Det är lägre lön än vad jag tänkte mig. Men eftersom jag har sparat så ger det mig flexibilitet. Alltså, och också flexibilitet i investeringar med att du behöver inte ha 8% om året för du kan vara nöjd med 4 för du har räknat på det. Alltså flexibilitet är liksom en stor nyckel här. Och sparande kan ge dig det. Genom att ha en hög sparkvot så kan det ge dig flexibilitet i livets liksom turbulenta värld. När vi lever i en värld som vi gör som är mer uppkopplad än någonsin. Där en sjukdom som får utbrott i Wuhan i Kina kan påverka dig bara några månader senare. Så därför är sparande också så viktigt i vår oförutsägbara värld. Nu har jag babblat på extremt länge, men jag hoppas du har funnit det väldigt intressant. Och även om du har fått mycket med det här, så kan jag varmt rekommendera att beställa hem boken om du tycker det här låter intressant. För jag hinner inte gå igenom allting som sagt i de 10 kapitlen vi hunnit med än så länge. Men vi har 10 fina kapitel kvar som jag kommer gå igenom framöver också, som blir nästa avsnitt av podcasten. Och är det någonting du vill diskutera, något du fan fascinerande, så bara kommentera här eller skriv till mig, maila mig, whatever. Så hoppas jag att du gillar det här avsnittet. Om du har lyssnat ända till slutet nu, så säger jag bara stort, stort tack. Och ha en otroligt fortsatt fin dag. Så hörs vi.